Välkomna till avsnitt 4 av Aspelins Arena. Denna gång har jag varit nere i Enschede i Holland. Jag träffade på lagkaptenen i topplaget Twente, nämligen Malmöpågen Rasmus Bengtsson. Rasmus som höll på att glömma intervjun efter han hade käkat lunch, så var han på väg mot bilen för att åka hem till sin flickvän. Men jag lyckades stoppa honom och han bad om ursäkt och vi genomförde vårt samtal. Och här kommer det. Tjena Rasmus.
Tjena.
Hur är läget?
Jo, det är bra faktiskt.
Mm. Ja. Vi får se här nu med båda i skåningar. Så
ja, vi får se. Förstår oss.
Ja, ja, vi får se. Och sen så har du kanske en holländsk brytning också.
Nej, det hoppas jag inte.
Vi får hoppas att det blir bra. Hur kändes nu träningen efter den här semestern jag har haft nu?
Jo, det kändes bra faktiskt. Vi har varit igång nu i cirka 10 dagar. Så man börjar hitta tillbaka till formen igen, tycker jag.
Okej. Var du hemma i Sverige nu?
Ja, jag var hemma och firade jul och nyår med familj och vänner. Så det var skönt att komma hem lite och ladda batterierna igen.
Mm. Malmö då, eller?
Malmö, ja. Precis. Ja.
Okay. Du trivs bra att bo i Holland?
Ja, faktiskt. Det är ganska likt Sverige, så det är väl mest språket och så som är den stora omställningen kanske, men nej, det funkar bra nu.
Hittat ett bra hus och sådär?
Ja, hittat en bra lägenhet, stor lägenhet, och både jag och tjejen trivs bra så.
Härligt. Mm. Så nu i Twente här, hur känns tillvaron i klubben?
Jo, det känns bra också faktiskt. Förra året var väl lite turbulent kanske med lite problem utanför plan och så med vissa saker, men börjar om på nytt denna säsongen med nytt lag och nya spelare och lite nya i tränarstaben och så. Det har funkat bra faktiskt. Det ligger med i toppen här och hoppas vi kan fortsätta hänga på där uppe.
Ni ligger trea där och 3 poäng efter Vittes och Ajax.
Ja.
Känns det som att ni kan vinna?
Ja. Alltså det finns 4-5 lag som kan vara med och utmana om det, och det har visats innan att alla kan slå alla liksom, så håller man en jämn nivå och vinner lite matcher i rad, så tror jag absolut att vi kan vara med hela vägen in och förhoppningsvis där uppe också.
Mm. Jag tycker det är rätt konstigt att Vittes är med där, för de släppte ju Boni. Mm. Och nu har de lånat in en massa Chelsea.
Ja, jag tror de har väl lånat in en 6-7 spelare totalt, och jag tror 4-5 av dem är från Chelsea liksom. Mm. Och även nu under julen tror jag att de har skickat tillbaka någon och fått någon ny liksom. Så det är, ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, men det ser som det.
Mm, men det är väldigt kortsiktigt.
Ja, faktiskt, de har ju knappt några egna spelare liksom, utan det är inlånade spelare, så det är, ja, men det är så reglerna funkar.
Mm. Ni har bara släppt in 18 mål på 18 matcher, vilket är jävligt lite för vår holländska liga.
Mm.
Det är väl bara Ajax som är bättre med 17 då.
Ja.
Känner du att den starka defensiven beror mycket på att ditt spel har fungerat så bra?
Ja, alltså jag tror det är speciellt som du sa här i Holland. Det brukar vara väldigt målglada matcher liksom, och de satsar framförallt offensivt först, men både jag och laget tror att har man bra defensiv i Holland liksom, så kan man få många, kan man samla mycket poäng liksom, och för man oftast gör vi alltid mål liksom, så kan vi hålla tätt bakåt, så är det bra liksom.
Tidigare har du ju då sagt att försvarsspelet i Holland är lite Hawaii.
Ja.
Men det är du inte i Twente nu längre, eller?
Nej, så vi försöker väl spela lite zonspel. De flesta lagen i Holland kör vi ganska mycket man-man liksom, och där alla ska anfalla och göra mål liksom, men vi försöker väl hålla det lite mer, vad ska man säga, svenskt kanske, att köra zonspel och också sätta försvarsspelet i, kanske inte i första hand, men prioritera också försvarsspelet.
Man minns ju när Granqvist lirade här, när han gjorde några fint räder och så vidare.
Ja, nej, men det blir ju så ibland när det är man-man liksom, då springer alla spelarna efter sin gubbe liksom, och blir man fri då så är det öppna gatan fram liksom, så blir det ibland.
Det finns ju en massa svenskar i just Holland. Hur ser du på att det är många som tar steget just till Holland? Nu är det i sig mer vanligt att man går till en liga och sen kommer man till Holland, men hur ser du på det?
Nej, så jag tror det är ett bra steg från Sverige liksom, och framförallt om man är en offensiv spelare liksom. Det är väldigt mycket teknisk träning liksom, och fokuserar väldigt mycket på anfallsspelet och sådana saker. Så jag tror absolut det är ett bra steg att gå från Sverige till Holland, och framförallt som en offensiv spelare eller offensiv ytterback liksom, så kan det vara ett bra steg, absolut.
Ja, jag såg nu på träningen och kollat så här stats och så vidare. Hur bra är den där Dusan Tadic?
Nej, det är klart att han har en väldigt hög nivå liksom, och när han är som bäst så är han också för bra kanske för holländska ligan liksom, men han har också fortfarande mycket att lära liksom, och måste alltid hålla samma nivå liksom, och för att man ska komma till de stora lagen, och det är det han känner också, att fortsätta han prestera bra liksom, så kommer det komma något bra till honom också, ja, redan till sommaren tror jag. Mm.
Då när stjärnbacken Douglas då lämnade, så fick du ju en mycket större roll i laget, och du spelar numera alltid som från start och är kapten sådär. Hur har du hanterat ledarrollen?
Nej, jag har inte förändrat mig speciellt mycket, utan det, jag är fortfarande samma person liksom, och försöker bidra med det som jag är bra på och sådana saker. Så det är, jag tror jag har nog inte fått kaptensbindeln om jag inte hade varit den jag är liksom, så därför försöker jag inte ändra mig allt för mycket heller. Så det.
Trivs du i rollen som ledare?
Ja, absolut, och framförallt nu med detta nya laget liksom, det är många unga killar liksom, och man känner också att man har stor roll i laget, så det är, nej, absolut, jag trivs med tillvaron.
Mm, men vad är din ålder? Det är typ rutinerat här.
Ja, jag är, vad är jag nu? 27 är jag, och jag är äldst i startelvan liksom.
Och har odlat ett jäkla skägg.
Ja, precis, och det var ännu större för ett tag sedan jag frugan fick klippa av det, om man inte riktigt nöjd med det. Så, nej, jag är en av de äldre i laget, och ja.
Mm. Men Mikael Jansen sa ju då att det kunde ses som konstigt, alltså din tränare då, att du fick binden med tanke på att du inte pratar så mycket. Mm. Vilka är dina främsta ledaregenskaper då?
Nej, alltså det är framförallt, det är väl kanske utåt. Jag är väl kanske inte den som pratar mest i media kanske, eller hörs mest utåt liksom, men inom gruppen liksom, när vi diskuterar och när vi pratar liksom, så försöker jag alltid bidra med det jag tycker, och det är väl det som har, det de har sett kanske, och det är det de tycker om kanske också, att jag försöker alltid bidra med mitt tänk och sådana saker, och det är väl det som det de tycker om.
När jag såg honom på träningen, det var den som du som styrde och ställde liksom. Och det är väl den stora egenskapen då?
Ja, jag tror det finns alltid folk som gillar att stå och skrika liksom, och så, men jag är själv inget stort fan av folk som bara står och skriker liksom, utan det blir ganska tjatigt efter ett tag liksom, så jag försöker inte vara sån.
Nej, det är bra. Vad tycker du om Mikael Jansen som tränare?
Nej, han är bra. Det är väl han och Alfred Schröder som delar på ansvaret, och så nej, det har funkat bra, och han är, vad ska man säga, det är en bra tränare.
Hur går kommunikationen er emellan nu, när det var väl ändå han som liksom satte in dig i den stora rollen?
Ja, absolut, det var han som gav mig kaptensbindeln, och nej, det är klart man blir liksom en förlängd arm kanske till spelargruppen också, att han kan ta vissa saker med mig liksom innan han tar det med gruppen, eller om det är något jag ska ta med gruppen. Så det är, nej, kommunikationen mellan oss funkar bra.
Nu har du tänkt att gå tillbaka lite tiden då. Jag undrar hur, vad du var för person i skolan typ. Var du mobbaren? Var du han som räckte upp hela tiden?
Nej, jag var nog väldigt mitt emellan liksom. Jag var väl, ibland var jag med de snälla pojkarna och ibland var jag med de tuffa killarna liksom. Så jag var väl, vad kan man kalla det? En kameleont. Jag kunde passa in med de flesta tror jag.
Okay. Hur länge gick du i skolan?
Nej, jag gick hela vägen. Jag tog, vad kallas det? Man gick 3 år på gymnasiet och jag tog studenten och klarade mig med godkända betyg i allt liksom, och det får vi se som ganska bra som fotbollsspelare.
Ja, verkligen. Vad heter det? Vad gick du på linje då på gymnasiet?
Samhälle.
Okej, okay, så inte inriktning fotboll?
Då? Alltså det var samhälle med inriktning på fotbollsgymnasiet också, så jag tränar ju också, vad var det, 2-3 gånger i veckan också, så det blir en del fotboll med.
Ja, jag tänker på det. Ja. Vad har du för tips till nuvarande unga spelare?
När det gäller skolan och så eller?
Ja, skolan och kombinera det med fotboll.
Nej, så jag... det finns väl de som, jag vet själv, de som var min ålder också, som satsar väldigt mycket på fotbollen och som hoppar över skolan liksom. Men så hände någonting med fotbollen, antingen blev de skadade eller... Ja, de lyckas inte fullt ut liksom, och så har de ingen utbildning nu liksom, och måste börja om från noll igen liksom. Så mitt råd och vad jag tycker liksom, det är att man... man ska kunna kombinera båda sakerna liksom, och så länge det går.
Mm. Hur var det att vara ungdomsspelare i MFF?
Nej, det var väl bra och tufft också på båda sätt liksom. Det var, man lärde sig mycket, men det var ett ganska tufft klimat också, så men det tror jag att man har nytta av i
tufft, ja, på nu. Vilket sätt?
Nej, så när jag kom upp som ung spelare liksom, så var det spelare som Patrik Andersson, Daniel Andersson, Majstorovic, Afonso Alves och denna generationen liksom. Så det är klart att det var bra spelare som krävde mycket också av sin omgivning, med all rätt också. Så det är klart att man lärde sig mycket.
Mm. Du spelade mycket anfallare som i ungdomsåren där, och gjorde massa mål.
Mm.
Tror du att du fortfarande är kapabel till att lira där uppe?
Nej, inte på denna nivån. Det tror jag nog inte, utan det var väl när man spelar på superettanivå i Sverige kanske som man håller en okej nivå. Men jag har nu lagt det bakom mig nu.
Men du ligger faktiskt i tvåa i försvararnas skytteliga.
Ja, jo. Nej, men absolut. Man försöker göra lite mål ändå, men det är klart att... man kan inte, jag säger man inte som anfallare längre.
Då läser man vissa sådana här kommentarer på hemsidor och så. Okay.
Då
är det många som skriver sådär: Rasmus has to play striker.
Ja, okej. Okay. Nej, det var inne i förflutna.
Okay. Jag tror du hade hänt om du hade frågat. Så bara, nu vill jag upp, fan.
Nej.
Sätter man upp.
Han hade bänkat mig, tror jag.
Nej. Du lånade sen ut då från Malmö till Trelleborg 2006 typ. Var det då för att få regelbundet A-lagsfotboll?
Ja, så det var väl en tid där jag stod still lite i MFF. Jag var anledningen till att jag blev anfallare också var väl att de satsade på lite andra spelare som de flyttade upp till A-laget i MFF. Så då tänkte jag att ja, det är roligt att vara anfallare liksom, och jag tog väl kanske inte fotbollen lika seriöst. Så då blev det att man gled in som anfallare liksom, och försökte ha mer kul och sådana saker liksom. Och sen gick det bra också dessutom, så blev jag utlånad till Trelleborg när de låg i Superettan då, och satt även på bänken första året i Superettan då och fick göra lite inhopp som anfallare då och så. Sen mitt andra år i Trelleborg blev jag nedflyttad igen som mittback, och där har jag stannat sen dess.
Mm, jag tänkte det. När, efter lånet då, varför valde du att gå till Trelleborg? Var det då för att det var lite för hård konkurrens i Malmö?
Ja, det var väl tuff konkurrens plus att de satsade på lite andra spelare liksom, och jag kände att de tog andra spelare framför mig liksom, och då kände jag att då vill jag ta och testa något nytt liksom. Och min brorsa spelar i Trelleborg, och jag hade många kompisar som var i Trelleborg också, så då tänkte jag att, och det är nära, jag bodde i Höllviken då också, så det var nära och bra också, så då testade jag det liksom, och det funkar för min del.
Hur ser du tillbaka på dina år i Trelleborg?
Nej, det är väldigt, väldigt fina år och bra år liksom. Det är både med fotbollsmässigt och allt folk jag träffar runt om och så. Så jag var väldigt glad att jag kom till Trelleborg då.
Nu ligger Trelleborg i division 1.
Mm.
Känner du att du känner någon sympati för dem kanske? Eller att du följer dem där nere?
Ja, så... framförallt de första åren som jag lämnade Trelleborg, så följde jag dem ganska mycket, för då var det fortfarande kompisar som var kvar i laget och folk jag hade spelat med. Men nu är det helt nytt lag och jag tror det är nytt folk i styrelsen och så också. Så det är klart att man försöker ha lite koll på dem, men man känner väl kanske inte samma samhörighet längre.
Nej.
Än vad man gjorde innan kanske.
Nej, jag förstår. Men då sommaren 2009 så kom ju U21-EM på hemmaplan, där du som jag gjorde succé i mittlåset. Vilka är dina starkaste minnen från just den turneringen då?
Nej, det var allt runt omkring liksom. Det, allt med så stort intresse det blev liksom. Och det kändes som hela sommaren kretsade kring U21-EM och så. Så det är väl ett av mina starkaste minnen inom fotbollen, tror jag. Så Nej, det var mycket tack vare det också som jag fick chansen att flytta utomlands sen.
Ja, för jag minns det liksom, man först var det bara, ja, det är U21 EM. Jag kollade upp hur det gick sen liksom. Men sen efter första matchen så bara då var det liksom inget snack. Alla skulle se matchen.
Nej, absolut, det var ju så liksom, även innan när vi spelade träningsmatcher, det var liksom inget intresse alls liksom, och ingen tv-sända matcher, ingenting liksom. Och sen när U21 började liksom, så blev det stort intresse liksom, och det känns som det är större koll på U21 nu än vad det var för några år sedan, tror jag.
Ja, det var lite revolutionerande.
Ja, det kändes lite så. Det var bra för U21-landslaget.
Ja, verkligen. Sen kanske också att A-laget aldrig kommer till en turnering längre.
Ja, nej, det var lite synd.
Ja. Hur var det att möta Balotelli då?
Nej, det var grymt. Absolut. Det var liksom, det var spelare som redan spelade i Serie A liksom, och som var stora spelare. Så det var klart att man kom från lilla allsvenskan och skulle möta de stora spelarna. Så det var väldigt intressant och motiverande liksom, och så.
Inga tjuvknep och sådär?
Nej, han fick väl rött kort mot oss, tror jag. Han gjorde väl något fult där. Så han hade väl några fula knep.
Ja, det var en på Värnblom eller sådär, tror jag.
Ja, det var någonting han sparkade, tror jag.
Men sen fick du också debutera i A-landslaget där, 2009.
Ja, precis. Jag var med i januari-turnén där och med Lagerbäck och fick spela, var det Mexiko, tror jag. Vi vann med 1-0, så nej, det var ett bra år.
Riktigt bra. Sen när du då lirade i Trelleborg så tipsade självaste Ralf Edström PSV Eindhoven om det. Och han sa då, för att citera: "Det är förbannat bra fotbollsspelare." Har du snackat med Ralf någon gång?
Aldrig.
Nej?
Aldrig träffat.
Okej, då var det bara i media han körde den.
Ja, det måste jag.
Men då efter succén i U21 så, och innan du valde Hertha, så placerades du i hur många klubbar som helst. Och då såg du och agenten runt och kollade. Hur går det där till liksom, när man åker runt?
Nej, det var väl att det var först ganska mycket snack i tidningarna att vissa klubbar var intresserade hit och dit liksom, och folk trodde väl att det var massa bullshit liksom. Men sen var det en, jag tror några dagar, det var väl en vecka som vi gjorde en turné typ. Vi åkte runt och hälsade på en del klubbar liksom, och man fick bilda sig sin egna uppfattning och så. Så när man åkte runt och besökte klubbarna och folket runt omkring och så. Så
hur går det till? Försöker de fjäska in dig där då? Eller?
Nej, så det är väl klart att hade de inte bjudit ner en liksom och velat ha en, så ja, så hade de inte velat ha en liksom. Utan det var ju att man skulle besöka klubben och de försökte skriva kontrakt direkt med en. Men ja, jag vill först besöka alla klubbarna innan jag bestämde mig.
Det låter ju smart ju. Men du var ju, då har jag varit väldigt mycket snack om att du var om Lazio där. Hur gick det till när ni besökte just Lazio?
Nej, det funkar som hos de andra klubbarna liksom. Man besökte folket runt omkring och såg träningsanläggningen och sådana saker. Sen var där nere ett dygn, tror jag. Sen dagen efter åkte jag vidare liksom. Så det funkar som hos de andra klubbarna.
Och det sägs då att du hade skrivit på ett kontrakt med Lazio där. Och att det ska ha filmats och så vidare. Skrev du på en kontrakt?
Om du har det filmat så vill jag säga det i så fall liksom. I så fall, men nej, utan det, vad ska man säga, det är italienare liksom, de lever väldigt mycket för fotbollen och väldigt känslofyllda liksom, och det är klart att åker man ner och hälsar på Lazio liksom, så eller kanske det är ett tecken för dem att jag ska skriva på för dem kanske. Men så funkar det inte för mig liksom, utan jag ville ta min tid och besöka klubbarna innan, ja precis, innan jag bestämde mig. Men kanske för dem så var det att jag bjöd dem ner mig, så skulle jag skriva på för dem också.
Okej, okay. De hade ett annat synsätt liksom.
Ja, jag vet inte.
Och du fick ingen sån där känsla av att Lazio behandlade dig dåligt, utan det var bara helt som de andra?
Nej, så det var, de gjorde det på sitt sätt liksom, och sen gjorde de det kanske lite annorlunda än vad jag kände var rätt kanske. Så, men det är väl deras stil liksom, och deras sak liksom. Så det är, man kan alltid se på olika saker på olika syn liksom. Så det var deras syn på det, så ja.
Vad var det sen? Vad var annat?
Nej, så de, som jag sa, italienarna är väldigt, väldigt på kanske. Och de ville jag skulle skriva på kontrakt direkt liksom. Och ville inte jag skulle åka därifrån innan jag skrev på. Så, Och när folk är för på liksom, då kan det bli fel också.
Ja. Och då hamnade, vad heter han, sportchefen här, Iglitare.
Mm.
Han levererade hur mycket som helst och sa att agenten Cabrera var mafioso. Och att din agent gjorde allt för att tjäna lite extra pengar och sådär.
Mm.
Hur gick det då till att du liksom valde bort Lazio och valde Hertha istället?
Nej, så det var att när jag besökte Hertha liksom, jag fick ett gott intryck liksom, och jag gillade både laget och klubben och staden och tränaren som var där. Han var, det var den största anledningen till att jag valde Berlin också kanske. Det var att jag hade möte med tränaren liksom, och jag fick ett gott intryck från honom. Och,
mm. Han tryckte inte upp ett kontrakt med
det? Nej, precis. det kändes bra liksom, och det kändes så att säga tryggast liksom, och sådana saker. Det är, när man flyttar första gången så är det många saker som spelar in liksom. Det är inte bara att packa väskan och flytta, utan det är andra saker som ska funka också. Så det kändes bäst liksom, och så för stunden.
Lucien Favre var det?
Ja, precis.
Ah, okay. För han lämnade då efter bara 7 matcher någonstans.
Ja, precis. Han fick lämna redan efter, som du sa, 7 matcher liksom.
Och, hur var det då när du liksom...
Nej, det var klart. Det var där, väl där vändningen kom också kanske till att det gick neråt lite. Så det var väl största anledningen till att jag gick till Hertha också, var ju på grund av Favre liksom. Och sen fick han lämna efter 2 månader liksom. Så det är klart att det var tufft.
Ja, riktigt surt. Det var då så vände lite där ju att du... Vi kan inte spela regelbunden åldersfotboll och sådär. Hur var det liksom psykiskt när du visste att okej, nu har jag ett par år med som jag egentligen, jag har kontrakt här i Hertha?
Nej, det var klart, det var en omställning liksom. Jag hade gått från några bra år liksom med U21 och blivit proffs och allt var på topp liksom, och sen fick tränaren kicken. Det kom in en tysk som inte, han snackade inte engelska liksom, så vi hade ingen kommunikation alls liksom, och han satt mig på bänken och på läktaren liksom, och så liksom. Sen hade man inte familj och vänner runt hörnan heller liksom, som man var van vid liksom. Så det var klart, det var en stor omställning liksom, och det var tufft liksom. Men jag valde att köra på och ville stanna ute i Europa också. Så nej, jag ville vända på trenden igen.
Det blev kanske ett utvecklande år ändå liksom.
Ja, absolut, framförallt mentalt och psykiskt liksom. Det var väldigt påfrestande, och det var många gånger man ville ta sin väska och bara åka hem liksom, och strunta i allt. Men jag hade min flickvän som var stort stöd liksom, och även min då Hassan som hjälpte mig mycket också, var stort stöd liksom, och min familj som stöttade mig också mycket. Så det var mycket tack vare dem som jag klarade av det också.
Mm. Har du kvar Cabrera som agent?
Nej, jag jobbar med Hassan Setinkaya.
Okej.
Okay. Och så det är väl, jag vill ingen kontakt med Cabrera nu.
När var det ni bröt?
Nej, vi bröt väl
efter den dealen.
Ja, ett halvår efter, ja, ett halvår efter, ah, okay. Efter Berlin-kontraktet.
Right. Men det där med att din tränare, han inte, man känner väl, om man då skulle bli petad, så vill man gärna veta varför. Och vad ska jag göra för att inte vara petad liksom? Var det det som var anledningen till att du lämnade, så att det var en dålig kommunikation med tränaren?
Ja, så det var ju direkt när Favre lämnade, så kom han nya tränaren. Det första han gjorde var att plocka med sig mittback också liksom, och det är klart att han går före ändå liksom, och då var man plötsligt fjärde, femte alternativ, och fast vi fortsatte att förlora varje match så ändrade han inte liksom. Och jag minns en gång att han kallade in mig på hans kontor liksom, och skulle snacka med mig liksom, men jag kom in och han snackade inte engelska och jag snackade inte tyska, så vi bara satt och pekade mot varandra liksom, och ja, det var nog det märkligaste.
Teckenspråk.
Ja, precis, det var det märkligaste jag varit med om kanske. Och jag satt där väl en 10-15 minuter, men ja, vi kom inte fram till någonting liksom, och så det var, nej, det var en märklig tid liksom, och så jag ville liksom, när jag kom då till sommaren liksom, och mitt avtal bröt då med tanke på att vi åkte ut liksom, så valde jag att testa något annat.
Sen åkte ju Hertha Berlin ner.
Mm.
Det hade de aldrig gjort om du hade lirat regelbundet eller?
Nej, det hade de inte.
Så hur blev det då Twente sen?
Nej, det var, alltså, det var väl tur i oturen kanske att, att Hertha åkte ut liksom, för att mitt kontrakt gällde bara i Bundesligan liksom, så de vill förhandla om ett nytt kontrakt då, när vi åkte ut, men och då hade jag ju chansen att kunna välja något annat, och då dök Twente upp liksom, och nappade på det istället.
Men det var ganska givet, man hade precis vunnit ligan, skulle spela Champions League. Samtidigt ville Djurgården ha det. Det var en ganska stor nivåskillnad där.
Ja, alltså det var många som tyckte jag skulle åka hem till Sverige igen och börja om liksom, och starta om igen liksom. Men jag kände liksom att det var inget jag var intresserad av liksom, utan jag ville ha en riktig chans utomlands liksom, och ville vänta på min chans, och då valde jag Twente istället.
Det är många som gör så nu, att vända hem igen när man haft det tungt. Typ Molins, Ayrton Facelow. Hur ser du på det? Tycker du
det är smartast? Det är upp till var och en liksom. Det är, vissa vill liksom flytta hem och tycker kanske det är jobbigt att vara utomlands och inte få spela liksom, och den mentala biten liksom. Men alla funkar olika liksom, och jag vill stanna utomlands och kämpa vidare liksom, och verkligen se om jag kunde klara av det liksom, för att det är annorlunda att vara i Sverige och spela än att vara utomlands och spela liksom. Det är inte bara fotbollsmässigt, utan det är saker runt omkring också som är stor skillnad, som kanske inte folk i Sverige förstår. Så nej, jag ville köra på liksom, och
lite pinsamt att komma hem och ska.
Nej, alltså det är inte pinsamt liksom. Det är, har man presterat i Allsvenskan en gång liksom, så har man gjort det också. Så då har man visat att man är bra.
Han hade Steve McLaren lite som tränare här. Hur var han som tränare?
Nej, väldigt trevlig person och bra person. Och visst, han kunde mycket om fotboll och så. Men det kanske inte var en engelsk tränare i holländska ligan. Det funkar bra till en viss del liksom. Men det funkar första gången han var här. Men det funkar kanske inte andra gången. Mm.
Men innan du fick vem är det? Vad heter han?
Kyle Basilio.
Okay.
Som ett barn.
Och innan du fick rollen som nyckelspelare, så var du typ tredje alternativ. Och du sägs att du ville lämna i januari då, när det var en liten knivig situation. Men vad fick dig stanna?
Nej, så det var samma mitt första år. Var jag tredje, fjärde alternativ, och fick göra lite inhopp och göra lite matcher och så liksom. Och sen plockade de in ännu fler mittbackar, så ett tag var jag femte alternativ liksom. Och det var klart, då kände man att man kanske ville bli utlånad och få spela lite. Men vi hittade ingen bra deal, och jag valde att köra på här liksom, för jag kände att jag vill fortfarande ha en ärlig chans liksom, innan någon säger något. Och till slut fick jag en ärlig chans liksom, och sen dess har jag spelat.
Du och Bajrami spelade ju här tillsammans i Twente. Håller ni fortfarande kontakten?
Ja, lite smått. Ja. Jag saknar honom faktiskt. Vi var ett år tillsammans, så det är en bra kille.
Ja, han har det lite tungt nu.
Ja, men det är också liksom, han har problem med ryggen och varit skadad mycket liksom, och men jag vet själv från egen erfarenhet att det kan vända fort igen. Så
ja,
bara att köra på.
Han skulle stanna till Monaco nu, det har varit fest.
Ja, precis. Ja, så, han vet ju vad han gör, så det kommer gå bra.
Tror jag så. Ni mötte ju Helsingborg idag i en bortamatch. Hur skönt var det att smälla dit en gammal global?
Nej, det var klart. Det var väl där lite vändningen kom också. Att jag fick hoppa in andra halvlek och gjorde mål och gjorde bra ifrån mig liksom. Det var alltid kul att få visa upp sig på hemmaplan också, som i Sverige. Så det var klart att det var lite vändningen för egen del också.
Jag gick då in och läste på sådär Twentes fans forum typ på internet. Så märkte jag att det är många som säger att du är väldigt uttryckslös sådär, och att du sällan visar dina känslor. Så det var några som då hade sagt att du hade kunnat få en käftsmäll eller en spark i pungen utan att röra en min. Är du en sån person som håller känslorna för sig själv?
Nej, mer kanske man inte ska visa sin svaga sida kanske. Det är väl det framförallt liksom. Jag har inga problem att uttrycka mig när vi vinner och sådana saker. Men det är, att springa runt av fyra innan man har vunnit liksom, det är jag kanske inte jättestort fan av. Så ja, det vill säga hur jag funkar kanske.
Nu har du kontrakt med Twente till 2015 här. Och nu har du gjort en riktig succé. Har det varit klubbar som har hört av sig här under januari?
Nej, det har funnits inget konkret liksom. Det finns alltid klubbar som hör av sig liksom. Men jag vill inte flytta för tillfället liksom, utan jag vill stanna fram till sommaren och köra på. Sen vet man aldrig vad som händer.
Vad är det för typ av klubbar som...
Nej, så jag vill inte prata om vad det är för klubbar, utan det är...
Men är det högre än holländska ligans nivå liksom?
Ja, så ska jag flytta så kommer jag inte flytta till något som är sämre kan.
Nej, du vill ta... Om du skulle ta ett steg så skulle
jag... Jag trivs väldigt bra i Twente liksom. Jag kan absolut tänka mig att stanna här en längre period också. Så ska jag flytta och klubben vill bli av med mig, så ska det väl vara något som jag verkligen känner för.
Nej. Då tänkte jag snacka lite landslagskarriär. Och hur ser du på din situation i landslaget? Har du och Hamrén? Jag tänker, hur gjorde det till när han håller han koll på alla matcher sådär som ni spelar? Och hur går ert snack emellan?
Jag har ingen aning hur mycket han har sett eller vad han har sett, utan den kontakten jag har haft med landslagsledningen, det är om jag har blivit kallad liksom, då har jag fått veta det, utan mer än det har jag inte haft med dem.
Hur ser du på din roll i landslaget?
Nej, utan ja, jag var med lite nu förra säsongen och var väl lite på gränsen hela tiden att bli kallad eller inte bli kallad, och jag har väl funnits med i diskussionerna, men kanske inte riktigt i vad ska man säga, i startelvan liksom, utan nej, jag hoppas att jag kan ta ett steg till liksom och kan ta mig närmare startelvan och truppen.
För det var då Irland, Kazakstan där. Så var ju just mittbacksrollen en stor fråga då. I och med att man plockade bort Jonas Olsson och sådär. Men då åkte du på en skada. Det kändes ju ändå som att det var då hade du dags att komma in liksom.
Ja, det vet jag. Jag vet inte, utan jag var med lite innan det också. Det har väl inte på grund av det kanske, men nej, det har funnits en 4-5 backar som har funnits med i diskussionen hela tiden, och man har inte så mycket tid tillsammans i landslaget, utan han har väl satsat på dem han har trott mest på.
Jag har funderat på en sak länge, och det är liksom att spelare som inte går så bra i sina klubblag, de som då kanske är lite ur form, brukar ju ofta väljas före för att de har varit med innan typ. Det är väl ändå något som har varit rätt skildrat de här åren, de senaste åren typ. Jag tänker inte för att hänga ut någon, men typ Van Nilsson och så, de har inte gått så bra i Nürnberg, men han får ändå starta hela tiden, medan du då gör typ succé i Holland. Hur ser du på när man resonerar på det sättet?
Alltså, det är också från tränare till tränare liksom, och det finns säkert de tränarna som vill ha de som är i bäst form kanske, och sen finns det de tränarna som vill försöka spela ihop ett lag liksom och försöka köra med samma lag så länge det går liksom, och det är det han tror på kanske, så vad ska man säga, det är olika från tränare till tränare liksom, och vad som är rätt och fel det är svårt att säga.
Ja, men vi kan tänka oss att du kommer in snart då.
Jag hoppas på det.
Kan du berätta en helt vanlig dag för Rasmus Bengtsson?
En helt vanlig dag, ja.
Här i Twente.
Vaknar, åker till träningen, tränar lite, är hemma vid två igen kanske. Hämtar sonen på dagis kanske, eller umgås med tjejen lite och sen, ja, umgås med familjen och käkar tillsammans och tar det lugnt hemma.
Det är väl gör det skönt
livet. En vanlig dag kanske.
Ja. Om du skulle, typ om då några år då, om du skulle återvända till Sverige, är det något du hade kunnat tänka dig? Avsluta karriären i Sverige?
Ja, det är som jag känner nu, så är det absolut något jag kan tänka mig, att spela Allsvenskan igen och kanske försöka vinna Allsvenskan, och för det, jag har aldrig varit nära att vinna Allsvenskan, så det är väl kanske något som jag känner just nu att jag kan tänka mig.
Malmö eller Trelleborg då?
Alltså det vet jag inte. Tjejen är från Göteborg, så vi får se vad som händer. Men som det känns just nu så kan jag absolut tänka mig allsvenskan.
Mm. Kan du säga något som vi inte vet om det?
Inte vet om mig. Usch. Nej, vad kan det vara liksom? Det är... Nej, att jag... Som du säger kanske, folk tror väl kanske att jag är väldigt lugn och så, men jag kan ha ett väldigt hett temperament också ibland. Så det är väl en... Det är väl kanske det att som folk runt omkring när de träffar mig första gången och så tror att jag är väldigt lugn och sådana saker, men jag har också mina dåliga sidor.
Okej, då får jag se upp här. Lite snabba frågor här. Bästa medspelaren du någonsin haft?
Jag har aldrig spelat med Zlatan, jag har bara tränat med honom. Men om det räknas så får vi säga Zlatan.
Absolut. Bästa tränaren du har haft?
Tom Prahl.
I Trelleborg då, alltså?
Ja, i Trelleborg. Ja.
Det är laget du helst inte vill möta?
Arsenal.
För att?
Jag höll på dem när jag var i yngre ålder och jag följer dem ganska mycket nu också. Så, ja.
Du har inte haft en chans mot...
Nej, jag gillar när de vinner, så då måste man ju slå dem om man ska möta dem.
Det hade blivit en del självmål då?
Ja, det kanske.
Favorit-tv-serie?
Jag har inte så mycket tid för det nu längre. Men nej, det är väl de gamla, gillar Vänner. Går alltid hem. Ja.
Vi ser det. Ja. Vilken fotbollsspelare tycker du att jag ska intervjua härnäst?
Emir Bayrami.
Och som sista fråga undrar jag då, vad ska du göra efter din fotbollskarriär?
Jag hoppas jag kan fortsätta göra någonting inom fotbollen. Kanske inte inom tränarrollen, men någonting där man kan hjälpa spelare och sådana saker.
Med ungdomsutveckling kanske då? Typ.
Ja, eller inte agentbranschen, men någonting där mitt emellan kanske.
Mm.
Där man kan av egna erfarenheter hjälpa spelare kanske som ska flytta och sådana saker.
Tusen tack för att du ställde upp.
Tack själv.
Så, tack för att ni har lyssnat, och nästa avsnitt kommer målvakt att gästa Aspelins arena. Ni kan mejla mig med tips och förfrågningar och sponsringsfrågor kanske på gabriel.aspelin@aspelinsarena.se. Vi hörs!